Jag hoppas ni har lite överseende med att min röst inte är så bra. Jesaja vid himlens port har jag som överskrift. Och när Jesaja fick se Guds härlighet. Och Janne nämnde, var inne lite på det igår. Jag var lite nervös då, så jag tänkte nu fan får inte ta min predikan. Vi har ju rest nu i, jag tänkte det var sedan 97 faktiskt, i församlingar och predikat. Det är ganska många år. Och många gånger har vi fått frågan, kom ni överens om innan vad ni skulle säga? För det brukar stämma ganska väl överens. Nej, det brukar vi aldrig göra, säger vi. Väldigt, väldigt sällan. Det är klart, har vi undervisningen en hel dag eller en halv dag, så har vi lite koll på så att vi inte går in på precis samma eller så. Men annars gör vi inte det, utan vi litar på att Gud leder. Och är det då någon upprepning, så kanske det är någonting som Gud vill säga. Särskilt, det hoppas vi. Jesaja vid himlens port. Men innan vi kommer dit så vill jag ta lite av bakgrund. Så det är lite det tunga först. Det är liksom kanske mörka och lite jobbiga och svåra först. Så kommer vi mer och mer in i ljuset sen. Guds sändebud på den här tiden. För som det står att Bibeln, det är för undervisning, för uppbyggelse, för tillrättavisning och allt detta. I alla tider, lika aktuellt. Och därför är också Gamla Testamentet idag lika aktuellt som på den tiden. Lika aktuellt. Det är samma makter. Ondskans makter som vi läser och ser här. Det är samma idag, fast det kommer i andra skepnader och på andra sätt. Men bakom är det samma. Men det viktigaste av allt är att Gud är också densamma. Och Gud är Gud. Och Jesus är Herre. Men Guds sändebud. Och om vi då tänker särskilt på Jesaja här. Det var ju att varna folket. Att varna och kalla. Kalla tillbaka till Herren. Tillbaka till Guds ord. Det var den uppgiften framförallt de hade. Och situationen under Jesajas tid. Det var i Juda, i Sydriket och Jerusalem. Vi kan läsa det och känna igen precis det vi ser. Det vi lever i, den tid vi lever i idag, som är den yttersta tiden. Och vi tror den sista tiden som Bibeln talar om. Jesaja är kanske en av de profeterna som mest citeras i Nya Testamentet. Jesaja fick ju se fram mot Herrens dag. Han beskriver Herrens dag, den allra yttersta tiden, ändens tid. Han ser Babelkungens, eller antikrist då som det är. Det är alla antikrister, men också den sista tidens antikrist fall och Babels fall, Babylons fall. Han såg Messias ankomst, både den första och den andra ankomsten. Och vi kan läsa om hur han såg att evangeliet, budskapet, går ut till alla om frälsning. Och Israels återupprättelse genom Guds nåd. Han såg fridsriket och det nya Jerusalem. Han såg och fick profetera en ny himmel och en ny jord. Allt detta fick Jesaja förmedla. Och under den här tiden så pågick ett avfall. Det var starka antikristliga strömmar i landet som ville locka människorna bort ifrån Herren. Guds folk försökte lockas bort ifrån Herren. Det är samma som vi ser i andra Thessalonikerbrevet 2 till exempel. Där Paulus varnar för och förutsäger ett stort avfall i den sista tiden innan antikrist framträdande. Det fanns många falska profeter. Det verkar ha gjort det under de flesta tiderna i Gamla Testamentet och när vi läser det som har hänt. Men det är också vad Jesus säger i Matteus 24, kommer att hända och finnas i vår tid, i ändens tid. Många falska profeter. Och vi läser ju om i 5 Mosebok 13 varför Gud tillåter. Han säger själv, Herren, att han vill pröva våra hjärtan om vi är helhjärtade, om vi helhjärtat älskar Herren vår Gud. Så därför tillåter Gud falska profeter. Och självklart är det så att Gud gör det med syftet att den som då inser att man inte är helhjärtat, om vi inte är helhjärtat, så vi vänder om till honom. Det är ju det han vill. Han vill alltid frälsning och räddning. Ledarna i landet här på Jesaja-tid, de sökte lösningar än här och än där. De imponerades av andra världsmakter, av nationer, av Egypten, av Assyrien och Babylon. Babylons avgudadyrkan. Man imponeras av väldigt mycket. Och man sökte hjälp, en här, en där. Men inte helhjärtat hos Herren. Och det var det som ledde till avfall ifrån Herren. Och dessvärre var det likadant bland folket. Bland många bland folket. Att man ville inte höra Herrens ord. Man ville inte höra om Guds helighet. Och så här börjar Jesaja 1 och 9. Och vers 9 och 10. Om Herren Sebot inte hade lämnat kvar en liten återstod åt oss. Alltså en kvarleva. Då hade vi blivit som Sodom. Vi hade liknat Gomorra. Hör Herrens ord, ni Sodoms första, säger han. Lyssna till vår Guds undervisning, du Gomorra folk. Allt detta ledde till en nonchalans. Och till och med ett förakt för Guds ord. Man ville inte höra, man ville inte ta del av. Men Jesaja såg också bortom allt detta. Och kunde ge hopp och löften om vad Gud hade i beredskap om man bara ville vända om till honom. Och det var tre världsmakter som jag nämnde. Som jag bara vill ta lite som förebilder i vår tid. Vad det kännetecknar. Starka strömningar i vår tid. Med samma syfte som på den tiden. Att locka Guds folk framför allt bort ifrån Herren. De här som jag sa som folket här. Israels folk var imponerade av. Det vändes ju senare till ett hot istället. De här nationerna eller världsmakterna. Det först var Egypten. Och de tolkningar jag har det utifrån det jag läser. Och jag tror att jag kan ge belägg för det genom bibelord. Egypten, det tror jag vi är överens om att det står för världens visdom. Syndens slaveri är ju självklart en förebild på. Men det står också för världens visdom som Gud säger. Eller Paulus skrev som den helige ande sa. Det är en dårskap inför Gud. Det är inte det vi ska förtrösta på. Det handlar om att man inte har böjt sig inför Herren. Det beskrivs i Jesaja 30, kapitel 30 och 31 framför allt. Man förlitar sig på mänsklig kraft och styrka. Mänskligt resonemang, mänskliga planer. Antal och mängd och allt det yttre. Idag ser vi hur man gör detsamma när man för in olika planer och tankar. Och så kallade visioner från företagsvärlden väldigt mycket. Vi ser framgångsteologin. Där mammon är Gud. Och man går till botten med vad det handlar om. Och som lockar människor bort ifrån Herren. Vi läser ju till exempel om kung Salomo. Hur han, när han började kompromissa lite. Och ett steg efter ett annat så åkte han till Egypten. Och skaffa hästar och skaffa vagnar och skaffa allt möjligt. Som ledde till ett otroligt avfall i hans liv. Och jag tänker ibland framgångsteologin. Kan jag nämna inom parentes. Jag tänker faktiskt som ett skenäktenskap. Jag ser framför mig det här lite skrämmande exempel. Som man ibland kan läsa om. En kvinna, kanske en ung, vanlig, enkel kvinna. Som gifter sig med en gammal man. Som uppenbarligen inte har långt kvar att leva men som är väldigt, väldigt rik. Och vad är det för kärlek undrar man då? Ja, ibland visar det sig som det här jag tänker på ett skenäktenskap. Att kärleken är inte till mannen utan det är till hans pengar. Det är ungefär vad framgångsteologin handlar om. Men vi läser från Jesaja 30 och vers 1. Vi är de upproriska barnen, säger Herren, som rådslår utan mig, som sluter förbund utan att min ande är med. Så att de därigenom hopar synd på synd. De som drar ner till Egypten utan att rådfråga min mun. För att söka skydd hos fara och en tillflykt under Egyptens skugga. Faraos beskydd kommer att bli till skam. Tillflykten under Egyptens skugga en förödmjukelse. Ty hans första var i Soan och hans sändebud kom ända till Harnes. Men var och en ska skämmas över ett folk som inte kan vara till nytta. Inte till bistånd och hjälp utan endast till skam och hån. Och förstarna här i Soan och Harnes som det står. Det var den tidens visa människor. Det var där man sökte hjälp. Då ser vi vart det här leder till. Hästar står ju för kraft som symboliskt eller förebild. i Gamla testament, och vagnar, det brukar jag säga, det står för planer och mänskliga planer och visioner. Jesaja 31:3, till egyptierna är människor och inte Gud. Deras hästar är kött och inte ande. Det är dött och det är kött, köttsligt med andra ord. Konsekvensen av det gör ju att man faktiskt inte behöver den helige ande, utan man är sig själv nog. Det leder det till. Det andra, som jag nämnde, det andra världsmakten, det var Assyrien. Assyrien var en otroligt världsrike som bredde ut sig överallt. Det översvämmas, står det. Översvämma överallt. Och jag vill påstå att det kan vara en förebild för oren andlighet. En blandning, en uppblandad andlighet. Interreligiös andlighet, som vi hör idag mycket av. New Age, men också andlig berusning. Och vi läser från Jesaja 36 och vers 16. Där är det kungen i Assyrien som säger så här: lyssna inte på Hiskia. Hiskia var ju kungen där, som till början försökte att hitta någon kompromissväg, men som tack och lov senare insåg att det fungerar inte. Och det ledde till att han ropade till Gud, för han var en sån nöd. Assyrien översvämmade och intog stora delar av Juda, och här fanns bara en liten återstod i Jerusalem kvar. Och då ropar han till Herren och fick se en underbar seger i när Gud grep in. Men så säger kungen i Assyrien: lyssna inte på Hiskia. Gör upp det godo med mig och kom ut till mig, så ska ni få äta var och en av sin vinstock, av sitt fikonträd, och dricka var och en ur sin brunn, tills jag kommer och hämtar er, lyssna nu, till ett land som är likt ert eget. Ett land med säd och vin, ett land med bröd och vingårdar. Med andra ord, det är likt, men det är en falsk kopia. En oren andlighet. Vi går tillbaka till Jesaja 29 och vers 9. Häpna och förundras, utbrister Jesaja här. Stirra er blinda, jag var blinda. De är druckna, men inte av vin. De raglar, men inte av starka drycker. Ty Herren har utgjutit över er en ande med djup sömn och tillslutit era ögon. Han har höllt mörker över profeterna, över siarna, era ledare. All uppenbarelse har för er blivit som orden i en förseglad bok. Räcker man en sådan bok åt någon som kan läsa och säger: läs detta, då svarar han: jag kan det inte, den är ju förseglad. Och det här är berusningens effekter. Och det hör vi idag mycket om. Berusa er i anden, fyll er med anden. Jag var full i anden, vad är det? Vad händer vid berusning? Ja, det vet vi. Oavsett om vi har erfarenhet eller inte, så vet vi mycket väl varenda en. Att allt omdöme försvinner. Man gör så man kan göra sådana gräsliga, dumma saker och ännu värre, som man aldrig skulle göra ett normalt tillstånd. Och den heliga ande, det står alltid ihop med nykterhet och klarsyn och vaksamhet och ett gott omdöme. Andlig berusning, det är inte den heliga ande det handlar om då. Och Jesaja 2 och vers 6 kan man också läsa: du har förskjutit ditt folk, Jakobs hus, därför att de var fulla av österlandets tänkande. De är spåmän som filisterna. De ingår förbund med främmande folk. Och det var detta som gjorde att man hade inte kraft att stå emot dessa strömningar, denna påverkan, utan det översvämma och det vällde in. Och många var berusade av en andlig, oren ande, andlig berusning. Så man hade inte omdöme att kunna urskilja någonting. Och så väller österländsk andlighet in. Och det är också vad vi ser idag i vår tid. Vi läste att de slöt förbund. De gick in i allianser, ledarna här, med hedna folk för att få framgång. Idag kallas det ekumenik. Det kan vara bra, samarbete och ekumenik är bra, men vi kan inte ha ekumenik med vad som helst. Det måste vara grundat på sanningen. Det måste ha rätt grund. För här var det så när man slöt förbund eller allians med hedna folken. Då gjorde man sig också ett med deras avgudar. Och det är likadant idag. Det får vi aldrig glömma. Det tredje världsriket eller världsmakten var Babylon. Eller Kaldén som det också kallas ju. Och det kännetecknar ju allt antikristligt också. Det sista stora upproret och avfallet mot himlens Gud. Både religiöst, politiskt och ekonomiskt. Det läser vi om i alla profetier, också i Uppenbarelseboken beskrivs. Och Kaldén var ju känt för trolldom och häxkraft och materialism. Och vi minns vad säkert vad profeten Samuel fick säga till Saul. Lydnad är bättre än offer och hörsamhet bättre än det feta och baggar. Ty upproriskhet är trolldomssynd. Och trots är synd och avguderi. Det här beskriver ju den sista tidens avfallna världskyrka. I Uppenbarelseboken kapitel 17-18. Babylon, skökan. Det som var mest kännetecknande och som hela tiden återkommer, det var ju det här avguderiet som Israels folk och juda besmittades av. Baal och Astarte. Och det har vi moder-son-kulten, gudinnekulten, som också förs in. Himlens drottning kallas hon också. Jesaja 47 och vers 5. Sitt tyst och drag dig undan i mörkret, du Kaldéernas dotter, eller du Babylon. Ty du skall inte mer kallas kungarikernas drottning. Och i vers 7 säger han, du tänkte för alltid ska jag vara drottning. Och vi läser då parallellt med Uppenbarelseboken 18 och vers 4. En röst från himlen hör Johannes. Gå ut från henne mitt folk så att ni inte tar del i hennes synder och drabbas av hennes plågor. Till hennes synder har nått upp till himlen och Gud har kommit ihåg hennes brott. Och i vers 7, hon säger i sitt hjärta, jag sitter som drottning. Och vi kan också läsa Jeremia bok om denna drottning, denna himlens drottning. Idag kallas himlens drottning den katolska Maria. Hon kallas också medåterlöserska, madonnan, nattvardskvinnan och mycket annat. Om man går i ekumenik, i allians med en sådan kyrka, då gör man sig ett med hennes avgudadyrkan. Jesaja 8 från vers 11 läser vi. Så sa Herren till mig, när hans starka hand var över mig. Han varnade mig för att vandra på detta folks väg och sa, kalla inte för sammansvärjning allt som detta folk kallar för sammansvärjning. Frukta inte vad det fruktar och bäva inte för det. Håll Herren Sebaot helig. Låt honom vara er fruktan och den ni bävar för. Med andra ord, kompromissa inte med sanningen. Och Petrus skriver ju i sitt brev, Herren Kristus ska ni hålla helig i era hjärtan. Med andra ord, förleds inte till avgudadyrkan. Ta inte del i det, gör er inte ett med det. Håll Herren Sebaot helig. Och i vers 20 säger Jesaja i kapitel 8, till Guds undervisning, till vittnesbördet, här kallar han tillbaka till Guds ord, tillbaka till Herren. Om de inte talar enligt detta ord finns ingen morgonrådnad för dem, säger han. För vi vet att kärleken har sin glädje i sanningen, står det. Kärleken har sin glädje i sanningen, inte i någon uppblandning eller uppblandad religion, inte i någon interreligiös religion. Det är omöjligt. Men nu ska vi läsa om mitt i allt det här som Jesaja befann sig i, precis som vi ser detsamma i vår tid, när Jesaja får komma inför himlens port och får se Guds härlighet i Jesaja 6 och från vers 1. I det år då kung Josia dog såg jag Herren sitta på en hög och upphöjd tron, och släpet på hans mantel uppfyllde templet. Serafer stod ovanför honom, var och en hade sex vingar. Med två täckte de sina ansikten, med två täckte de sina fötter och med två flög de. Och den ene ropade till den andra: helig, helig, helig är Herren Sebaot. Hela jorden är full av hans härlighet. Rösten från den som ropade fick dörrposterna och trösklarna skaka, och huset blev uppfyllt av rök. Då sa jag: ve mig, jag förgås, ty jag är en man med orena läppar, och jag bor ibland ett folk med orena läppar, och mina ögon har sett konungen Herren Sebaot. Då flög en av seraferna fram till mig. I hans hand var ett glödande kol, som han med en tång hade tagit från altaret. Men det rörde han vid min mun och sa: när nu detta har rört vid dina läppar, har din missgärning tagits ifrån dig, och din synd är försonad. Och jag hörde Herrens röst. Han sa: vem ska jag sända, och vem vill vara vår budbärare? Då sa jag: här är jag, sänd mig. Vad var det Jesaja såg? Vad var det han hörde? Ja, det första som beskrivs, det var Guds helighet. Ordet på hebreiska kadosh. Helig, helig, helig. Fadern, sonen och den helige ande. Ordet betyder också fullkomlig harmoni, renhet, helhet. Och Jesaja, han såg också sin egen synd och sitt folks synd. Och han greps av gudsfruktan. Och gudsfruktan, det är en vördnad, en djup vördnad för Gud. Men det är också viljan att älska Gud och leva för honom, lyda honom. Att ta Gud på allvar, att ta hans ord på allvar. Vad var han såg, Jesaja? Jag sa Jesaja vid himlens port. Om vi har den bilden här, för det beskrivs trösklar och dörrposter. Och ni vet, i Gamla testamentet, vid stadsporten, det var där som man tog viktiga beslut. Det var där man höll rådslag, men det var också där man hade domstol, tog domsbeslut. En domsakt. Och jag har i många, många år haft den där bilden. Jag tror att det var här. Vi vet inte säkert, men det är mycket möjligt, mycket troligt att det var här Jesaja såg Golgata. För han såg en domsakt. Och han, när han ser detta, när han ser sin egen hjälplöshet, sin egen synd och orenhet, folkets orenhet, så han blir alldeles förkrossad och faller ner. Men han blir också förvånad att han får leva. För han säger: jag har sett Herren Sebaot. Men ändå levde han. Det var den kommande Messias han såg, frälsaren. Och jag tror att han såg in i Golgata, såg fram mot Golgata. Kanske han inte bara hörde ropet: helig, helig, helig är Herren Sebaot. Hela jorden är full av hans härlighet. Utan han hörde kanske också ropet: det är fullbordat. Just här. Han såg domsakten, Guds vrede och straff över synden. Men han såg också hur Gud själv går emellan. Messias blev slagen och dödad, men ändå levande, uppstånden. Han ser och får bekräftan, ett frikännande i domen. För var och en som tar emot, som blir berörd av honom som gav sitt liv. Det är det här han beskriver i Jesaja 53, och ingen kanske på det sättet har beskrivit försoningen och Jesu frälsning som Jesaja fick göra. Han var föraktad och övergiven av människor, en smärtornas man och förtrogen med lidande. Lik en som man skyler sitt ansikte för, så föraktad att vi räknade honom för intet. Men det var våra sjukdomar han bar. Våra smärtor tog han på sig. medan vi höll honom för att vara hemsökt, slagen av Gud och pinad. Han var genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade. Vi gick alla vilse som får, var och en gick sin egen väg, men all vår skuld lade Herren på honom. Han blev misshandlad, men han ödmjukade sig och öppnade inte sin mun. Liket lamm som förs bort till att slaktas, liket får som är tyst inför dem som klipper det, så öppnade han inte sin mun. Och det Jesaja beskriver här, att en av seraferna tar kolet på altaret och bidrar honom. Kolet från altaret, från offret, det är Guds lamm. Jesus, Guds son. Altaret är korset, det läser vi om i Hebreerbrevet 13. Och det här som Jesaja får se, när han får se Guds härlighet, det präglar hela Jesajas liv. Och jag tror att det måste prägla också våra liv. Och Jesaja, när man läser i Jesaja bok, så ser man gång på gång hur han återkommer. Israels helige, säger han. Israels helige. Och tänk att det var detta som vi läser om till och med i Jesaja 30, som många folket inte ville höra. De sa så här, vers 10. Så sa man till Jesaja: skåda inte, profetera inte för oss det som är sant. Tala smickrande ord till oss, profetera bedrägliga ting. Vik av ifrån vägen, gå bort från stigen. Låt oss slippa se Israels helige. Man vill inte höra om Guds helighet. Men Jesaja, han fortsätter. Han fortsätter att kalla, peka på Guds, Israels helige. Förmedla budskap från Israels helige, från tronen. Och så är det för oss alla när vi upplever Guds närhet. När vi blir berörda av Guds närvaro, av hans helighet, men också hans nåd. Då ser vi vår egen hjälplöshet. Jag blev påminn om för ett tag sedan, jag var i bön, när jag kom tillbaka till Jesus 1989. Och jag ville så av... Jag hade kommit till beslutet 100% till Jesus. 100%. Och det gäller hela min framtid, sa jag. Jag var i bön hemma, i min lägenhet. Men så när jag låg där på köksstolen där jag hade min böneplats, så såg jag liksom hela mitt liv. Och jag visste, jag hade ju svikit. Jag hade ju andra förutsättningar. Jag hade ju fått växa upp i kristet hem, med hängivna föräldrar, med bra undervisning. Jag växte upp i församlingsgemenskap. Och ändå medvetet, jag fick se under, stora helande under. Mamma blev helad från cancer vid flera tillfällen. Fick 15 år extra, som denne kung Hiskia faktiskt. Hon skulle ha dött när jag var 3 år, men dog när jag var 18. Men det var också, det var precis som att, ja, jag tänkte faktiskt idag i morse att det var som att en onde försökte ta död på henne i förtid. Men Gud hade satt en tid, och den fick hon leva. Och Gud hela henne när hon var väldigt nära döden. Vid flera tillfällen, 3 tillfällen under de här åren. Allt det här fick jag se. Och ändå valde jag min egen väg. Och när jag var i bön inför Herren, inför Jesus, så kunde jag bara säga: jag vill att det här, det måste gälla hela mitt liv. Det måste gälla resten av mitt liv. Men jag kan inte ens lova någonting, för jag kan inte lita på mig själv. Jag kan inte ens lita på mig själv, hur mycket jag vill. Jag har ju svikit dig i så många år mot bättre vetande. Därför jag ville bestämma över mitt liv. Jag ville inte ta risken och låta Jesus vara Herre och överlåta åt honom. Men jag sa: Jesus, det beror bara på dig. Det är bara du. Det beror bara på dig om det håller hela vägen. Och jag vet att han hörde den bönen. Jag förstod inte då att det var den helige ande självklart som sa det där
genom mig, som gav mig orden, som gav mig bön. Det är precis så det är. Hur mycket vi än vill, men kanske är det så. Det finns som jag säger här, jag har orena läppar. Jag bor bland ett folk som har orena läppar. Jag vill, men jag kan inte ens lova. För jag kan inte ens lita på mig själv. Men du, Jesus, du kan göra det möjligt. Och han gör det möjligt. För det är så han får lägga grunden i våra liv. När vi ser vår egen hjälplöshet. Vår egen hopplöshet. Inte ens lönt att vi försöker. Men om vi bara ger honom, Jesus, vårt liv. Vårt jag. Hela vårt hjärta. Då tar han hand om det. Och han är mäktig att bevara oss. Och hjälpa oss hela vägen hem. Så är det. Vi läste ju här hur han beskriver Jesaja att dörrposterna och trösklarna skakade. Det skakade också när Jesus stod på Golgata. Marken skakade. Det var en jordbävning. Jordskalv. Både när Jesus stod och gav upp andan på Golgata kan vi läsa om. Men också vid uppståndelsen. När ängeln kom och rullade bort stenen. Därför att graven var tom. Det skakade igen. Och vi ska läsa från andra Mosebok 12 och från vers 21. För det är ju förebilden. Den första förebilden i gamla testamentet. Mose kallade till sig det äldste Israel och sa till dem. Det var ju innan uttåget i Egypten det här. Gå och hämta ett lamm för varje hushåll och slakta påskalammet. Tag en knippa isop och doppa den i blodet som är i skålen och stryk blodet på det övre dörrträt och de båda dörrposterna. Ingen av er får gå ut genom dörren till sitt hus före morgonen. När det står här, tag en knippa isop och doppa den i blodet som är i skålen. Jag slog upp de här orden många år sedan, men det där fastnar alltså, det här ordet. I skålen, för det kan lika gärna översättas blodet som är på tröskeln. För det var där som man dödade påskalammet. Undra på att dörrtrösklarna skakar. När det största som någonsin har hänt händer. I Hebreerbrevet 9:24 läser vi om till Kristus gick inte in i helgedomen som är gjord med händer och som bara är en bild av den verkliga helgedomen. Han gick in i själva himlen för att nu träda fram inför Guds ansikte för vår skull. Vad det Jesaja såg. Och en mening ur en profetia för många år sedan, en väldigt märklig mening som jag tog fasta på, för det var liksom bara i ett sammanhang. Ni har glömt tröskeln där man blir trampad på. Att det ingår i min plan för era liv. Vi har glömt tröskeln där man blir trampad på. Nu, i med detta förstår vi vad den bilden innebär, eller hur? Jag har aldrig hört det förut. Den enda gången jag skrev upp det där. Det finns falska evangelier, om man nu som kallar evangelier med falska budskap idag, som säger att vi behöver inte lida. Vi ska alltid vara friska och vi ska alltid vara starka och rika och framgångsrika och allt så här. Det är inte sant. Det är tvärtom så att vi läser i Bibeln. Vi lever ju i detta som, när vi följer Jesus får ju vi leva in i detta som Gud har lett andra som har gått före, som vi läser om i Bibeln. Lidandet är Guds metod många gånger. För att ge oss tålamod, står det i Romarbrevet 5. För att lära oss att be och för att öppna våra ögon, läser vi Jobb 36. För att ge uthållighet, läser vi Jakob 1. Det är tecken på Guds fostran i kärlek. Som leder till delaktighet av Guds helighet, läser vi Hebreerbrevet 12. Det gör oss barmhärtiga så att vi kan trösta andra genom den tröst som vi har fått i lidandet. Andra Korinthierbrevet 1. För vi vet att Gud, han har lovat att han alltid har en utväg. Han bereder alltid en utväg. Och faktum är att ibland när vi ber om befrielse så förvärras situationen. Det kan vara som en Gud. Han bereder en utväg. Han är på gång. Och uppståndelselivet, det finns där. Och det kommer. Befrielsen kommer. Och frukten av detta, av ett äkta gudsmöte,
När Gud berör oss, när han berörde Jesaja, det blir: här är jag, sänd mig. Det är inte vi som försöker styra Gud, göra det eller göra det. Det är inte vi som kontrollerar Gud. När det handlar om: här är jag, sänd mig. Tänk att du vill använda mig. Jesaja, han bara utbrister detta: jag vill gå dit du sänder. Han ville följa Herren, så vill också vi. Och som det stod här i början: om Herren Sebaot inte hade lämnat kvar en liten återstod åt oss, då hade vi blivit som Sodom. Vi hade blivit lika Gomorra. En kvarleva. Någon. Några. Vid ett tillfälle säger Gud till Jeremia, profeten Jeremia: sök på torgen om ni finner någon. Om det finns någon enda som gör det som är rätt och som frågar efter trohet, då ska jag förlåta staden. Om det finns någon, sa Gud. Om det finns någon, några, någon församling, några församlingar. Tänk vad viktigt det är att det finns församlingar på Vrångö, på varje ort. Det finns någon, det finns några. Om det bara är få, så ska jag verka, säger. Det är det han söker. Trohet. Trohet till honom. Vi håller oss till honom. Inte för att vi klarar, men det är för att vi vilar och vi står i Guds nåd. Det beror på Jesus, inget annat. Det beror på hans nåd, att han bevarar oss, att han är med oss. Då är också Guds härlighet med. Guds härlighet är med oss. Guds härlighet ska bli mer och mer uppenbarad. Mörker övertäcker jorden, sa Jesaja. Töcken, folken. I mörker kan man inte se vägen. Töcken är förvirring för människor som är bortvända från Gud. Men över dig, säger Herren, ska Guds härlighet gå upp. Uppenbaras. Det är löftet. Och det kommer att ge frukt. Det kommer att ge frukt. Det kan vi lita på. För Gud gör det. Det är hans verk. Amen.